En podcast från Aftonbladet.
Det har beskrivits som århundradets affär. Mitt under brinnande krig lyckades ett tankfartyg från Schweiz, fullastat med billig olja, ta sig igenom Hormuzsundet, trots att den iranska armén skickat skarpa varningar till all sjötrafik i sundet.
Attention all ships from now on. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
Iran attacking the flow of Mideast oil. At least 6 ships targeted in the last 24 hours. Overnight, 2 tankers attacked off southern Iraq. Dramatic video circulating online showing one of them on fire. A security source saying they sustained significant damage. At least 1 crew member killed.
Vinsten ska ha landat på över en halv miljard kronor. Och i råvaruhandlarnas huvudstad Genève har affären blivit en rejäl snackis. Hur kunde det lilla bolagets fartyg ta sig förbi alla farliga hinder? På vilket sätt styrs världens oljemarknad från Genève? Och tar Iran betalt i kryptovaluta för att släppa igenom viss sjötrafik? Det pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på Svenska Dagbladet. Välkommen.
Tack så mycket.
Du Gunilla, du är ju baserad i Genève där den här historien blivit lite av en snackis. Kan du berätta, vad handlar det här om?
Det handlar om ett litet råvarubolag, schweiziskt, som heter Lyton. Och det kan man kalla en uppstickare på råvarumarknaden här i Genève. Köpte irakisk olja för ett rabatterat pris och smugglade, kan man väl säga, eller i alla fall tog ut den här oljan i hemlighet ur hela Hormuzsundet. Blev stoppade på vägen av Iran, blev stoppade av amerikanerna, fick förhandla. Det var väldigt komplicerat, extremt riskfyllt, men de kom ut med den här oljan och de gjorde då en bruttovinst på $60 miljoner och det motsvarar ungefär en halv miljard kronor.
Det finns ju stora risker med att transportera olja genom Hormuzsundet nu. Hur lyckades det här lilla företaget med transporten trots det?
De tog en enorm risk och det var väl för att vinsten, den potentiella vinsten, kunde vara så enorm. Många ville inte ta den här risken. Det är risk både med rent säkerhetsmässigt och sanktioner och för besättningen. Men de vågade och de verkar haft politisk draghjälp, för att först så blev de fast då i Iran, men sen då hade Iraks regering på något sätt ändå ha garanterat eller försäkrat att de ska kunna komma igenom. Så att när fartyget blev tillsagt att vända 2 gånger så ska då intensiv irakisk diplomati ha bidragit till att det fick fortsätta. Sen fick det extra tyngd för att oljan skulle då gå till Vietnam, statliga Petrovietnam, och det här gav då affären extra tyngd. När USA stoppade fartyget så kom då vietnamesiska regeringen, skrev till USA Central Command och sa att den här tanken måste släppas igenom, och 5 dagar tog det, sen släpptes den. Och sen tog de ju en enorm risk med sanktionerna, därför att det sägs att Iran kräver avgifter om man ska passera Hormuzsundet. Och USA säger att betalar ni, då bryter ni mot sanktionerna. Men den här risken tog då Lyton, och de uppger att de inte betalade någon avgift. Vi vet ju inte om det är sant, men de säger det. Så man, sammantaget får man väl säga att för Lyton då, det här Genèvebolaget, så alla stjärnor stod rätt, liksom. Allting klaffade. Alla delar råkade gå ihop.
Ja, och de gjorde en vinst på mer än 500 miljoner på bara en enda last. Man kan gissa att det blivit en liten snackis nere i Genève det här.
Ja, men Genève är liksom inte vilken plats som helst när det gäller råvaruhandel. Det i Schweiz är faktiskt världens viktigaste råvaruhandelsnav. Här finns över 900 råvaruhandelsbolag som finns i Genève, i Zug, Lugano. Mer än en tredjedel av global handel med råolja uppskattas faktiskt hanteras av Schweiz-baserade traders då. Så att det är klart, det här blev en stor snackis i både den globala oljemiljön och i Genève i råvaruhandeln. Och sen var det liksom en ovanligt, vad ska man säga, ren trader story. Det var en liten aktör, extrem geopolitisk risk, ett stort prisgap, diplomatisk dramatik, stopp av Iran och USA. Och sen fick de liksom en bruttomarginal som uppstår i krislägen. 60 miljoner dollar i bruttovinst. Så att, det är klart att det har blivit en stor århundrades affär, menar vissa. Ja, tur att de lyckades, säger andra. Och så kanske jag får andra att försöka göra samma sak.
Det finns ju sanktioner mot iransk olja, men det här handlar om irakisk olja. Hur fungerar det där?
Alltså, sanktionerna gäller ju inte all olja som passerar Hormuzsundet. Den gäller ju olja från Iran och betalningar till Iran. Där är det sanktioner. Men irakisk olja är ju inte förbjuden. Så att den kan man ju då köpa och forsla ut om man vågar. Men problemet är att iransk olja ofta försöker byta identitet i handeln. Så att det kanske sägs att det är irakisk, men i själva verket så är det iransk olja. Det är väldigt svårt att liksom kontrollera dokumenten. Finns det mellanhänder? Hur kan man säga att lasten verkligen kommer från Irak? Det talas till och med att man måste kemiskt analysera oljan. Det räcker inte att det står Irak på fakturan. Så att det här är komplicerat. Och så det här med betalningarna till Iran är en annan separat risk. Jag säger ju som Lytton att vi har inte betalat ett öre. Men hur ska man kunna kontrollera och veta att det är sant? Så att det är komplicerat. Oljan kan köpas och föras ut till en mycket, mycket stor risk. Men sen kan den stoppas av Iran eller framförallt i det här fallet USA som säger att är det irakisk olja? Har den blandats med iransk olja? Har de haft kontakt med iranska myndigheter? Har de betalat någonting? Finns liksom sanktionslistade aktörer med i finansiering eller i shippingkedjan? Så att det är extremt komplicerat.
Hur styrs världens råvarumarknad från Genève och tar Iran emot kryptobetalningar för att släppa igenom trafik i Hormuzsundet? Det pratar vi mer om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Men du Gunilla, du bor ju i Genève. På vilket sätt har den staden betydelse för råvaruhandeln i världen?
Man kan säga att Genève är ett slags globalt kontrollrum för råvaruhandel. Det är ju inte här oljan eller koppar eller kaffe finns. Men det är här affärerna struktureras och finansieras och försäkras. Det speciella är väl också att råvarorna produceras ju inte här. De passerar aldrig Schweiz fysiskt. Utan en schweizisk trader då köper olja i Irak, säljer till Vietnam, finansierar den via någon bank i Genève, försäkrar lasten, chartrar fartyg utan att ett enda fat olja kommer i närheten av Genèvesjön. Så att på det sättet är Genève en slags, vad ska man säga, ett kluster. Här finns då bankerna, försäkringsgivare, shippingbolag, inspektionsbolag. Det är på det sättet Genève är viktigt och spelar en jätteviktig roll i en affär med Lyttons då. Och kanske därför just Lyttons finns här. Och sen är också Genève och Schweiz, kan man inte glömma, attraktivt så länge på grund av att det är ett politisk stabilitet, starkt rättssystem, kompetent arbetskraft, mycket konkurrenskraftig bolagsbeskattning och annat.
Hur diskuteras de etiska aspekterna av att göra stora vinster på en konflikt som den här?
Det är ju en bra fråga och den kommer ju upp i alla möjliga konflikter också i Afrika när det gäller gruvor och vinster. Och det är som två helt olika planeter, eller två helt olika språk. Medan då traders, oljehandlare, de pratar om risk och logistik och marknadsfunktioner. Och kritiker pratar om krigsvinst, ansvar, vem bär den verkliga kostnaden. Och då, den kommersiella, ska man säga, försvarslinjen är ju att någon måste ju ta risken för att hålla energiflöden igång. Om irakisk olja får lämna Gulfen, kan köpare som Vietnam, då kan de få liksom sin råvara och raffinaderier. Tradern säger kanske, vi gjorde inget olagligt, vi har transporterat irakisk olja, vi tog en stor risk. Men vår vinst är ersättning för att andra inte vågade och nu har Vietnam fått olja. Det är så här klassisk marknadslogik. Den kritiska invändningen, den här vinsten uppstod ju inte genom bättre produktion, utan genom att en konflikt har skapat rädsla och flaskhalsar och fara. Och då blir frågan, det här bolaget tjänar ju på att andra lider och bär en del av kostnader. Och det är sånt som kallas liksom krigsvinster, eller på engelska säger man windfall profits. Och det här finns en debatt i Schweiz, och speciellt när det gäller oljehandlare. Och politiska krav har rests om att man ska ha skatt på såna här super profits då, jättevinster. Och det finns kritik mot att just råvaruhandeln, de har ingen tillsynsmyndighet som man kan jämföra med den som finns för bankerna. Och det finns helt klart alltså en etisk debatt om det här, det är en laddad fråga. Det finns en organisation som heter Public Eye, och de driver linjen att just råvarusektorn, de behöver mycket mer insyn, tillsyn. Det finns risk för korruption, förskingring, människorättsproblem. Det här liksom vilar som ett mörkt moln över den här sektorn, skulle jag säga. Och även över ett sånt här jätteaffär nu då som Lytton har gjort.
Det sägs ju att Iran tar betalt i kryptovaluta och kinesisk yuan för att släppa igenom viss sjötrafik genom det här sundet. Vad vet man om det egentligen?
Ja, vi vet ju väldigt lite om det egentligen, eftersom allting sker under radarn. Vem som betalar till Iran och hur Iran får in pengar. Men klart är väl att de fortsätter göra affärer med Kina. Så på det sättet är ju yuan intressant. Krypto, då kommer man ju runt själva dollarproblemet. Så att det här är oklara uppgifter, inte bekräftade. Så att det är än så länge oklart, men inte långt ifrån sanningen förmodligen.
Man kan ju gissa att den här affären lett till en del avundsjuka där nere. Tror du att den här affären kommer leda till fler lycksökare i Genève?
Ja, jag tror det. Många sitter nog här nu på kaféerna i Genève och drömmer liksom om de stora, just i de kvarteren där de här råvarubolagen ligger. Drömmer om en likadan stor affär som man gör på en eftermiddag. Men jag tror att det är, alltså fler kan nog lockas, men jag tror det blir ingen bred våg av liksom rena amatörer. Det kan vara såna här medelstora traders då som har Mellanöstern-kontakter, eller aggressiva rederier, eller de här stora handelshusen då som kan våga göra. Det finns, sägs det, tecken på liksom copycat-effekt. Folk tänker att om de Lytton kunde göra det här, varför kan inte vi göra det? Men många är ju medvetna om att det här var liksom ingen sån här köp billigt och sälj dyrt affär. Du ska ordna fartyg, finansiering, försäkring, köpare, diplomati, amerikanska svårigheter. Alltså många vill nog gärna, men få som faktiskt kommer att våga försöka genomföra den. Stora handelshus, mindre traders möjligen som vågar ta, som har rätt kontakter liksom i Irak eller i Asien. Men en del fartygsägare kommer nog att säga att nej, vi tar inte risken, för att det är ändå väldigt farligt. Det är liksom, Iran fortsätter med attacker mot fartyg i Hormuzsundet. Besättningens säkerhet och risk för att fartyget fastnar är jättestor. Det finns liksom risker som missiler, drönare, boarding, tvång att avvika mot Irans vatten. Sanktionsrisken ovanpå det. Det kan vara en guldgruva. Det här är typ en sån affär som liksom skapar en, blir en snackis som skapar historier i Genève, Dubai, Singapore och Aten. Men någon trader hade sagt att det här är mer som att plocka sedlar på ett minfält än att bara göra en snabb affär.
Sist här hörde vi Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på Svenska Dagbladet. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.